Sådär, då ska ni vara varmt välkomna till en direkt rapport från den sista rättegångsdagen i den så kallade Torell-rättegången. Erik Tagesson, du står på plats i Stockholms tingsrätt. Vad har hänt idag?
Jo, men idag så har det ju varit, som du säger, sista rättegångsdagen, vilket då har inneburit pläderingar. Slutpläderingar från åklagaren, målsägarbiträdet, samt de tre åtalade polisernas advokater. Då. Det är Thomas Olsson, Anton Strand och Thomas Martinsson som har pläderat. Så att nu är rättegången avslutad.
Om vi ska försöka sammanfatta lite vad som har hänt under de här knappt tre veckorna som den här rättegången har hållit på. Vad är det som det har handlat om i tingsrätten egentligen?
Ja, men för att ta en kort sammanfattning på vad det är som har hänt, så att säga, så är det ju så att i början på augusti förra året så får polisen ett larm om en beväpnad person som befinner sig på en adress. Ett vittne har sett en människa som de uppfattar har en pistol. Flera patruller kallas till den här platsen då, och på väg fram så får patrullerna rapport om att på den här adressen har tidigare funnits en person som har uppträtt hotfullt, som har tillgång till vapen och som också har då hotat att skjuta polisen. När man kommer fram till den här platsen så börjar man leta efter den här pistolbeväpnade personen. Man söker även då kontakt med uppringaren för att få ett signalement, för att få lite mer uppgifter och kunna bedöma inringarens trovärdighet. Men vad som sker är att en patrull får syn på vad som visade sig vara Erik Torell, då, en 20-årig kille med Downs syndrom. Han bär på ett leksaksvapen som polisen uppfattar som ett riktigt vapen. Och inne på en innergård skriker de till honom, skriker de att han ska lägga ner vapnet. Men istället så lyfter han det då mot poliserna. Och tre av de här poliserna höjer sina vapen och skjuter sammanlagt 25 skott. Varav tre träffar och Erik Torell dör på platsen.
Jo, jag tänker att sen, alltså själva kärnfrågan då kring det som har hänt under den här händelsen, vad är det? Vad har liksom kärnfrågan varit i rätten?
Ja, kärnfrågan är på något sätt huruvida de här skotten, två av poliserna är åtalade för att ha skjutit Erik Torell, en för vållande till annans död, den andra för tjänstefel. Och det är då skott som har träffat Erik Torell i ryggen. Och frågan som är central är ju då om när de här skotten avlossas, om det faller inom nödvärnsrätten, vilket åklagaren själv medger att fram till att skotten i ryggen skjuts så föreligger rätt till nödvärn. Och då advokaternas invändning då är att det är ett oerhört snabbt händelseförlopp, rör sig mellan 3 och 10 sekunder från att skott 1 till skott 25 avlossas och att det då inte går att göra någon verkanskontroll eller så att säga, utan det här sker så väldigt, väldigt fort.
Och en verkanskontroll är alltså att man ska titta upp och titta till situationen efter varje skott som är skjutet, eller hur?
Ja, man ska göra en bedömning av effekten av det tidigare avlossade skottet innan man skjuter nästa.
Vad är det advokaterna har tryckt på under sina slutpläderingar? Jag såg att Thomas Olsson bland annat tog upp någonting om arbetsmiljöaspekter som åklagaren hänvisar till och sådär.
Ja, Thomas Olsson försvarar ju en polisman som inte är en av dem som sköt utan som var polisinsatschef på platsen. Och han åtalades då för tjänstefel bland annat för att han kort före den här skjutningen träffade Erik Torells pappa som då ska sagt att min son är försvunnen. Har ni sett honom? Och fick då svaret att vi är upptagna med ett annat ärende. Och det menar åklagaren är då av oaktsamhet han begått tjänstefel. Han borde ha kopplat samman de här ärendena. Men som Thomas Olsson då framförde så är underlåtenhet att göra något kan inte vara tjänstefel eftersom att det i sig inte är en myndighetsutövning. Det krävs för att något ska kunna vara tjänstefel.
Okej, och han sa också att det åligger på åklagaren att peka på vilken åtgärd som hans klient skulle ha vidtagit istället. Eller hur, visst var det så?
Ja, precis så. Och det blir ju någon form av cirkelresonemang tycker jag då från åklagaren. För åklagaren menar ju att den här informationen om att tidigare funnits en farlig person på platsen borde ha gjort att polisinsatschefen höjde beredskapen och ökade vaksamheten. Men det är ju så att säga, eftersom att det visade sig att det inte var den personen, så har ju polisinsatschefen alltså gjort ett korrekt beslut. Men menar då åklagaren ett tjänstefel genom att fatta korrekta beslut. Det behövdes inte höja beredskapen med hänvisning till att det inte var den här personen.
Okej, avslutningsvis här, och det har ju varit en väldigt uppmärksammad rättegång. Det har varit mycket känslor. Det är ju speciellt såklart poliser som har på något sätt ändå, får man säga, medverkat till att en ung mans liv har tagits ifrån en familj. Hur har det varit att bevaka den här rättegången?
Ja, men det är precis som du säger. Det är ju, alltså det är en oerhört tragisk händelse. Framförallt för Erik Thorells anhöriga naturligtvis. Men jag tror att de här poliserna som då har uppfattat den här situationen som livsfarlig mår oerhört dåligt av att de har orsakat en då oskyldig persons död. Och naturligtvis har det varit jobbigt för de anhöriga att sitta i rätten och höra beskrivningen av hur Erik Thorells sista sekunder i livet har varit. Samtidigt så jag har pratat med Erik Thorells mamma och sagt att det är väldigt viktigt för dem att få svar på varför blev det så här och hur kunde det gå så här. Jag tror inte att deras så att säga, prioritet är att utkräva ansvar av någon enskild polis, utan de vill mer ha svar på varför gick det så här, och förhoppningsvis då kanske att polisens rutiner ses över för att undvika att sånt här kan hända igen.
Apropå det, du har ju lyssnat på vad polisen har sagt. Hur är alla kvar i tjänst?
Ja, så vitt jag har förstått så är samtliga kvar i tjänst, men ingen har just nu, eller har då fram till rättegången haft yttre tjänst, utan har istället en inre tjänst. Och det är väl en åtgärd som jag kan tycka är helt rimlig. Men vi får se här nu, domen kommer om drygt 2 veckor, den 3 oktober. Blir det en friande dom så får man ju då förmoda att de, om de vill, kan återgå i yttre tjänst.
Vad tror du då? Blir det friande dom?
Det är alltid vanskligt att spekulera, men efter att ha hört dagens slutpläderingar och så att säga, följt hela rättegången, så har jag svårt att se att det här skulle bli en fällande dom för någon av de 3 tilltalade. De 2 poliserna som sköt befann sig, som sagt, enligt åklagaren själv i nödvärnssituation fram till skotten i ryggen, och man har inte kunnat fastställa i vilken ordning skotten träffades. Så att det går så att säga inte att slå fast om det är de sista skotten när åklagaren då menar att nödvärnsrätten har upphört. Och vad gäller den polisinsatschef som åtalats för tjänstefel, så tycker jag att advokat Thomas Olsson idag på ett rätt övertygande sätt framförde att den här underlåtenheten som åklagaren menar att han har gjort inte faller så att säga in under rekvisiten för ett tjänstefel.
Det lutar åt en frikännande dom helt enkelt. Erik Tagesson, tack. Nu ska du på presskonferens. Vi fortsätter rapportera från det här fallet och kommer självklart att rapportera även när dom faller. På återhörande, Erik.
Tack så mycket.